here we go.
Så där då, då är alla hjärtligt välkomna till avsnitt 66 av Nere på Noll podcast. Jag, Robin Lindahl, här med David Olsson.
Tja.
Och Danne Nättedal.
Tja.
Läget då?
Fint.
Svinn bra.
Ja, stabilt. Vad tyckte ni om senast när vi hade Patrik här? Det var väl en jävla braksuccé, eller?
Ja,
kanske bästa
kul.
Avsnittet. Ja, det var kul som fan.
Skönt att vi fick bra start i nya studion.
Verkligen. Och det ämnar vi fortsätta idag, kan man väl lugnt säga, när vi ska snacka om Lost and Found. Allt ifrån deras rippade releaser till vad de har i backkatalogen helt enkelt, och bolaget och dess ursprung och så vidare.
Ökänt kan man ju kalla det.
Minst sagt. Bolag. Vi har ju själva spoofat det i avsnitt 50, så gå tillbaka och lyssna på det så får ni höra lite improviserad tyska.
Eller gör det inte.
Vi ska väl ta och börja som sig bör med lite feedback. Det är ju sjukt kul att det var så många som skrev på Facebook-tråden, men också skickade mail till våran nerepanoll@gmail.com. Och det är faktiskt där jag tänkte börja med. Men Vinny som mejlar och skriver att jävlar vad fett med lite Jesus i podden. Sjukt kul och en sidnot eftersom man verkligen avslutar det här mejlet med Hail Satan. Men han skriver i alla fall, Andersson var bra så in i helvete. Jag kunde lätt lyssna på honom i 3 timmar till. Det finns ganska mycket att prata om kristna band i alternativa musikscenen. Jag har själv en lång lista av band som var kristna, hade kristna medlemmar, smygkristna eller låg på något kristet bolag. Jag har läst och lyssnat på flera poddar och intervjuer med de här banden, och de flesta i slutändan droppar kristendomen, vill inte bli kallade kristna och även vänder sig mot kyrkan och deras tro efter några år, vilket är intressant. Jag vet inte om vi var inne på det här någonting, men...
Ja, men det var väl både de MXPX och sen... Det var ju någon mer också, om det var Comic Kid som hade...
Ja, just det, precis.
...droppat korset.
Exakt. Han skriver också att det är också intressant med Tooth and Nail / Solid State. Det verkar som en riktigt stor business. De hade typ monopol på kristna bookstores runt i världen för att sälja deras skivor, och enligt många artister i... Ja, många artister i samma stil liksom.
Ja, men det kommer jag ihåg. Det fanns ju en kristen bokhandel här i Örebro som faktiskt hade Tooth and Nail Solid State plattor.
Mm. Visst, är det lite pop-punk typ?
Nej, jag kommer inte ihåg. Men de hade ju sett, vad fan heter de där, Disembodiment, och jag tror jag köpte den här tidigare Nourish Victim där. Gick dit och bytte prislappar och stoppade ner i min distro och sålde vidare.
Just det. En annan intressant grej han skriver är att Florida har också en stor Christcore scene. Eller Christencore scene, jag vet inte fan vad man säger. Men,
heter det Christcore?
Det vore ju kul om det gjorde det. Strongarm var troligtvis den som började allt där och var ett väldigt influentiellt band. Deras medlemmar spelade sen med bland annat Shai Hulud och Further Seems Forever. Chad från Shai Hulud startade New Found Glory, och Chris från Further Seems Forever startade Dashboard Confessional. Och man ska heller inte glömma Under Oath som är därifrån och är kompisar med hela det här gänget.
Jag vet inte om vi snackar om det, Under Oath, att det var, de var med i den här NoFX, vad heter det, reality showen.
Mm.
Och var med. Typ, NoFX tyckte att de var sköna men dumma huvudet och att de skulle gå på ett bönemöte. Och jag tänkte att det var så, alltså, det självhatet som de Under Oath kidsen uppringade var helt skrämmande.
Mm-hmm.
Hur de pratade bara, I'm a terrible, I'm an awful person, I have felt hatred. Lugna ner dig, jävla självspäkare.
Ja, det är nog, ja. Det är nog ett av de banden som var de första som en annan kom i kontakt med när det gällde just kristna band. Alltså det var så jävla stort i Sverige. Ja,
ja, och Strongarm var det ju flera som skrev om att vi glömde. Ja. Band som jag aldrig har hört faktiskt.
Avslutningsvis då så skriver vi in i... det finns en podcast som heter Labeled och handlar om Tooth and Nail Solid State. Det finns en dokumentär om Under Oath och en 3 timmars dokumentär om Zao. En ganska influentiell kristet band från Pittsburgh, som hade även medlemmar från Juliana Theory i bandet. Jag vet fan, inget jag har hört talas om.
Seo tror jag uttalas. Mer metal än hardcore. Men ja, verkligen ett viktigt band i de kretsarna. Inget bra.
Det finns också en dokumentär om The Chariot, skriver han. The Chariot som var 2007-2009 i Örebro och spelade så in i helvete. Det gjorde också en hel del videos som var one cut med så här super avancerade synkningar i videon liksom i one cut hela vägen, som är rätt coola, som man kan kolla in på YouTube.
Jag tror fan jag såg dem när de spelade i Örebro.
Ja,
typ enda gången där jag typ inte höll på att få komma in för det var fullt.
Ja, men så det, så hypade var de liksom.
När typ H2 spelade, då var det ju jättelite funk. Eller Call of Life, då var det ju fan 10 pers.
Ja, ja, exakt. Tack som fan, Vinny, för det här mejlet. Vi går vidare. Mattias Gustafsson mejlar: tack för ett bra program och mycket av den musik jag har växt upp med. Var själv och återupplevde en del av detta i maj då Face Down hade 20-årsjubileum av sin Face Down-fest i SoCal.
Fan vad mitt.
Har i och för sig varit på festivalen 3 gånger tidigare, men denna gick inte att missa. Jag tog ju då tillfället i akt att fråga honom om han skulle kunna tänka sig vara med i vårt festival sommaravsnitt.
Ja,
som vi ska
ja det vore kul.
Så, för bara om man kollar på årets Face Down Fest så var det ju en jävla massa band. Allt från X Looking Forward X som vi glömde nämna, som är superkristet, till ja, allt från Overcome, A Plea for Purging och kollar man bara på posten här så ser man ju att man ser vad det handlar om direkt.
Det är
liksom
Quiggle som har ritat. Ja, fan, det hade varit skitfett.
Så vi får se om vi kan återkomma till det vad det lider. Men tack så mycket för att du mejlade, Mattias. Ja, vi hade fått några mejl till, men det återkommer vi till i slutet här av Hänt i veckan. Utöver det, är det någon annan som har någon?
Ja, det har varit en ganska rolig diskussion om teologiska spörsmål angående IDS, tror jag, och mormoner och huruvida de hade avskaffat polygamin 1904 eller inte.
Och det är sånt som man tycker att ett sånt teologiskt grundat avsnitt som det förra ska uppvigla.
Eller hur, det här är verkligen rätt plattform för att diskutera djupa teologiska saker. Sen fick vi ju feedback om Ceremony angående de här t-shirtarna. Och det var ju för att både Black Flag och Chromax nämns ju i den här Sick-låten, som är Ceremonies
bra låt.
Bästa låt.
Ja.
Men där är han ju sick på allting, så jag hade liksom inte riktigt snappat upp just de grejerna. Sen har vi ju fått en feedback i den absolut finaste formen, nämligen med skickade prylar. Och den här gången så var det Firestorm fanzine som dök upp, både volym 1 och 2.
Just det. Jag passade på att läsa det mesta i den första issuen som var från förra året. Jag tror att den kom ut våren 2016. Det som är intressant är ju, med det här signet är ju att de har ju väldigt fokus på liksom djurrätt och drogfrihet liksom. Det känns ju på namnet och på omslaget direkt. Det var nästan som jag lät den ligga framme på jobbet för jag passade på att läsa på lunchen.
Och det var en provokation.
Ja, det var någon som kom fram och frågade: fan, är det anarkistisk kokbok eller? Nej, det är straight-ish fanzine. Men nej, intressant läsning. Framförallt nu ser jag fram emot att ta tag i 22, där det är en fängelse/häktningsrapport från Joel som...
Free Joel.
Ja, exakt.
Ja, alltså, det var ju riktigt tung läsning.
Mm.
Gripande,
ja,
får jag säga. Jag tycker, jag läste issue nummer 2 perm till perm.
Ja.
Och det är fan inte varje dag man läser ett fanzine och inte lägga ner det liksom.
Också intressant, det är ganska mycket, ska vi säga, det är inte så mycket Mellansverige fokus utan just på banden, utan det är väldigt mycket No Recede uppåt liksom, vilket får mig att tänka att personerna bakom det här signet är väl från...
Ja, det är från Kiruna. Nej, men för vi snackade ju om det för några avsnitt sen när det hade dykt upp och att vi direkt varit peppade på den här extrema 90-tals viben liksom.
Mm.
Det, alltså precis som det hade varit gjort 95 i Umeå liksom.
Just det. Jag tycker hela den här Slave Arc Hardline visuella tonen finns ju hela det där signet också. Det är bra också att man problematiserar liksom som de gör, och också ger utrymme för, ja, i slutet har de ju kröniker från bland annat Bilda kedjor och lite folk därifrån. Så ja, första signet läsvärt helt klart. Vi får se vad det andra har att ge.
Jag tyckte det var skitbra. Ändå känner man sig lite ovälkommen som läsare. Liksom, för det var verkligen som icke-vegan straight edge person. För det, alltså, jag hoppades ju hela tiden på att det här är ju liksom lite med glimten i ögat. Mm. Men var ändå inte helt säker.
Och det är lite hardline, eller?
Nej, men det är, alltså, du vet, det är ett jävla gnällande på, ja, men du vet, på
ölmors.
Ja, eller på folk som inte är veganer, eller folk som är veganer för av hälsoskäl, eller folk som är veganer av rätt anledning fast äter produkter från Israel. Det är lite såna där grejer. Och sen liksom att Shield-intervjun avslutas abrupt när någon i bandet råkar säga att, ja, men alltså, om någon vill ta en öl så kan vi fortfarande vara kompisar. Bara, här måste vi tyvärr avsluta.
Skummade också igenom In Defiance issue 4, vilket jag uppskattade. Du har ju snackat väl om det här signet innan.
Ja, jag slängde bara med det som en liten så här motpol. Ja. Bara för att du skulle få, jag vet inte, utvärdera mer fritänkande.
Ja, jag tycker också det var välskrivet. Det som fastnade speciellt var den här artikeln om australiensisk oj. Saker man aldrig trodde att man skulle bli exponerad för i sitt liv. Men.
Och så bara en sak som jag, nu har inte jag borde tänkt att jag skulle läsa det här scenet en gång till och göra lite anteckningar och sånt där innan vi snackar om det. Men jag blir lite fundersam på det. Jag tror det redan i inledningskrönikan. Det liksom, det uttrycks ju en allmän besvikelse på att vegan straight edge scenen i Sverige typ är på neråtgång.
Mm.
Vet inte om det stämmer, men så kanske. Och sen liksom att hardcore-scenen nu för tiden är så jävla amerikaniserad. Ja, men vänta nu. Det är den ju liksom, och jag är ju den värsta syndaren till det. Fan. Men jag tänker att vegan straight edge hardcore så jävla mycket mindre amerikaniserat än någon annan. Även typ D-beat, ja, hardcore eller beat
från USA.
Ja, det var bara det. Så jag tänkte bara, vänta nu, hur tänker de här? Och sen är det ju liksom ett Earth Crisis-citat på exakt varenda sida. Och det är ju hur fett som helst.
Mm.
Men det är fortfarande bara, ja, men fan, de är ju flag wavers av Guds nåde liksom.
Det kändes ju också som man ville sätta fingret på både att den har blivit amerikaniserad men också att den har blivit så kommersialiserad. Liksom med den här prylhetsen och merchhetsen och skivhetsen liksom.
Ja, men exakt, för det uttrycktes också liksom ett lite mer Krishna-tänk, att det inte ska vara så materialistiskt hela tiden.
Precis, och det kan ju vara bra att någon lyfter fram den aspekten också i dessa tider av hardcore and shopping.
Ja, jag tycker hur som helst att scenet var asfett. Och det var ju flera som skrev till oss när vi hade lagt upp det på vår Instagram och frågade vart man kunde köpa. Så jag måste bara kolla upp vart fan man kunde göra det. Firestorm scene köps via mail på separatisten@riseup.net.
Coolt. Vi går vidare till Hänt i veckan då. Vi kan ju börja med lite tråkiga nyheter om att det brittiska hardcore-labelet
Bolaget
fan, Carry the Weight lägger ner efter 8 år av trogen tjänst. De började 2009 och i år då, i december, så går de i graven i samband med Carry the Weight Fest som de har haft, ja, sen dess. Jag vet inte hur många år de har kört, men de har i alla fall spottat ur sig en hel del coola releaser med både Repentance då, i och med att Pat som spelar gitarr där är med i bolaget, Renounced och
den nya hyllade Eco Strike släppte ju där också.
Just det.
Och det är ju, ja, de måste ju ha en 50-60 releaser. Det är jävligt skumt att de lägger ner. Det känns som att det går bra för bolag.
Ja, verkligen.
De kanske är upptagna.
Ja, Pat is moving abroad. Fan vad jag butchar amerikanska uttal idag. Han flyttar utomlands helt enkelt.
Det har blivit så jävla amerikaniserad.
Ja, jag menar det.
Och du är ändå den enda här som är vegan straight edge, så vi kan inte byta på det heller. Men du, fan, var ju skitfett lineup. Jag har den där. Carry the Weight Fest.
Nej, fan, det har jag inte. Jag kan väl
Men jag kan säga om man kommer ihåg.
Ja.
För headlines var ju 108 och Integrity.
Okej. Okay.
Och sen var det Payday, Firm Standing Law, Renounced och typ 4-5 band till.
Just det, och det är i London, ja.
När var det?
17 december.
Fan, det hade kanske varit något.
Ja, nice att åka till en engelsk stad dit man kan landa i rätt stad. om man flyger.
Verkligen.
För det var ett jävla meck att ta sig till, till Manchester Leeds-regionen där.
Ja, tråkigt i alla fall. De har ju verkligen varit på tapeten de senaste åren med jävligt mycket feta releaser, så...
Ja.
De kommer ju starta ett nytt bolag. Sånt där, det går inte att sluta med.
Säkert. Ja, är det något som har något annat?
Fireburn, har ni sett det?
Nej.
Nytt band som kom från ingenstans och varit överallt på tapeten. Det var ju någon typ av all-star-band med bland annat Todd Youth från, ja, men typ Warzone, Danzig etc, etc. Tillsammans med Israel Joseph I. Mm-hmm. Sångare i Bad Brains under ett par år på 90-talet.
Okej.
Okay. Och inte för att förväxla honom med Joseph I, som är HR:s smeknamn. Jaha, som man okay. också har som titel på sin nya biografi. Superrörigt. De två tillsammans med heter han också Todd, som lirar med Nails bland annat.
Okej.
Okay. Det läste jag om, men jag lyssnade aldrig.
Nej, det var ju jävligt fett. Det är en 12 som kommer släppas på Closed Casket Activities. 5 låtar, varav en är en riktig såhär, dub Bad Brains låt. Och det låter ju exakt som Bad Brains.
Punk Bad Brains?
Ja. Ja, exakt. Det var ju både punk Bad Brains och det andra Bad Brains. Ja, för fan. Det verkar kunna bli jävligt fett. Och det har varit direkt hyllat överallt.
Ja. Jag kan fortsätta där då. Ja. Allas våra favorit, vars nyhetsförmedling jag har tagit på mig att föra fram i Sverige. John Joseph. Nytt projekt släpps imorgon. En YouTube-kanal. Vad tror du att den kan heta?
Meat is for pussies.
Hard Truth heter den. Men det är faktiskt matlagning på tapeten. Han har redan släppt lite bilder på sin Facebook-sida från inspelningarna. Så han sa där, fan, jag gick till varenda jävla tv-kanal, men ingen ville ha mig. Så det blev YouTube typ.
Jag är ändå oväntat peppad på det här.
Ja, alltså det han har gjort med Munchies innan är ju fantastiskt.
Så att, fan, det har jag missat.
Kolla upp där, John Joseph Munchies på YouTube. Det är ju Vice TV-kanal, ja. Eller matkanal kan man säga.
Ja, varför inte?
Sen så fick vi ett mejl från Daniel Johansson som gjorde oss uppmärksamma på, liksom Mark Strömberg, att Code Orange spelade på någon wrestlinggala här igår, lördag. Och det är lite coolt.
Också lite pajigt.
Ja, jag tror att det var någon mer jävel som gästade dem på scen. Men det, jag försökte fråga om det eventuellt var så att Code Orange-grabbarna gästade någon slags...
Och tjejerna.
Ja, gästade någon slags akt eller match. Ja. Men det fick jag inget bra svar på.
Det känns så. Som att Code Orange-gig är våldsammare än en wrestling-match.
Men såg ni videon, eller?
Från giget, nej.
Ja.
Det fanns en video alltså.
Ja.
Får ta och kolla in.
Det var ju typ någon inmarsch för någon brottare.
Ja, okej, okej.
Fan vad mäktigt intro att ha ett liveband med sig.
Men det är inte första gången det händer för fan.
Okej, okay, jag är inte så van i brottningsmatcher.
Vidare.
Ja, jag såg jävligt intressant, eller va? Men jag tänkte spann vidare på det. Det kom upp en listning på naziband som finns på Spotify.
Mm-hmm.
De hade listat typ 30 band. Och bland annat då på själva den här... Jag såg det på internet. Så på själva visningsbilden så var det något band som heter Skinful. Och då var det liksom fotat skärm... Screenshot från Spotify. Och så var man bara direkt relaterat till högerländet. Då var det On The Job, som är ett svenskt punkband. Ja, jag är ganska säker på att de inte är nazis.
Nej, precis.
Så tänkte jag på den här, jag vet inte om du kommer ihåg den, när Aftonbladet listade nazimusik.
Nej.
Det var ganska länge sedan. Ja, då gjorde ju de någon så här jävligt genomarbetad research. Jag kollade efter naziband. Och de fick ju ta på Screwdriver och vad det var. Men de listade även Dropkick Murphys. Men det var ju såhär, bandnamn så var det liksom motivationen. Och det var bara, de sjunger Sieg Heil, the gang's all here. Sjukt kul.
Ja, verkligen.
Så bara tänka på det, bara liksom... För jag har själv typ anmält en låt på Spotify.
Mm.
Lyssnade på en gammal country-gubbe som heter John Horton. Och då, bland hans låtar så dök det upp en låt som hette All N-Word Hating Me.
Mm-hmm.
Som var dessutom en annan artist.
Okay.
Jag tänkte bara, hur fan kan de släppa igenom? Alltså, har de inget filter liksom?
Det måste ju vara så jävla mycket som läggs upp.
Ja, jag tycker också det.
Och sen tänkte jag bara, det är säkert jävligt mycket som läggs upp och det är svårt. Men så tar man en låt, alltså typ NoFX, Kill All The White Men.
Mm.
Bara, ja, den antar jag är där. Men då hur blir det så bara, hur ska de liksom, de måste liksom utvärdera låten bara, den här är ju ironisk. Alltså vilket jävla jobb det måste vara liksom att hålla koll på nyanserna av rasism liksom, vad som är skämt, vad som är okej, vad som är skämt fast inte okej.
Ja, just det. Ja, det är säkert tre heltidsanställda eller något som sitter och kollar på det där, men ja.
Ja, men det är, alltså, i det här fallet så är det ju bättre att fälla än att fria. Jag ser hellre att några låtar inte finns än att när nazis sitter och drar in några royalties-pengar.
Jag menar det. Och det måste ju ändå vara lite upp till bolagen själva som ligger bakom musiken att även hålla koll på artistens profil på Spotify. Liksom.
Sen så såg jag, det var också lite relaterat, det var någon sån här skivgrupp på Facebook som hade typ, jag vet inte, de... Då hade det startats en utbrytargrupp för att på den ena, den gamla gruppen såldes det typ nazipunk.
Mm.
Och då stod det även och även band med pedofil, nej, så barnporrbilder på omslaget.
Finns det?
Ja, det var ju bandet Scorpions. Som på, jag vet inte om vi kollar upp det. Det är så här, sen,
det klassiska rockbandet.
Det klassiska tyska rockbandet har släppt en platta med typ ett naket barn. Alltså typ en tjej som är 12. Sprittsprångande neck. Plattan heter Virgin Killers.
Wow.
Den hade man fan inte hört om alltså.
Nej,
det har ju flugit under raden.
Släpp på majorbolag liksom. Det är ju as weird.
Är det inte naken pojke på Nirvanas skiva också?
Jo, för din bebis. Jag tror jag är mer okej alltså. Nej, det var fan en chock alltså.
Ja, verkligen. Sen så såg jag också att det är en ny minifestival eller vad man ska säga, Halloween Brawl i Västerås den 28 oktober. Lineup: Waste, Undone, No Saving Grace, Lowest Creature och allas vår favorit TBA. Så att vi får se om det dyker upp fler band där.
Mäktigt.
Men det är då den 28 oktober på Lovisagården i Västerås då.
Apropå feta gigs. Misfits har ju annonserat nytt gig.
Aha.
I LA.
Var det verkligen där dock?
Jag tror det. Eller? Finns det någonting som säger att det inte var ett gig?
Var det bara en teaser eller?
Ja, det tror jag.
Det stod inte att det var ett gig. Det stod väl typ, snart kommer det något sjukt.
Ja, du tänkte så. För det var ju Live Nation LA
bokat,
som hade
bokat flyg
som var avsändare.
Och snart sen kommer det något sjukt.
Typ Hell on Earth 12:30.
Ja.
Ja, jag vet inte fan.
Så det, vadå, det är i slutet av december alltså, eventuellt?
Ja. Eftersom jag ska till LA i påsk så jag hoppas att det inte är i slutet av december. Att det här har någonting med påsk att göra.
Ja, okej. Okay. Spännande. Ja, liten annan notis där. City Keys har släppt en musikvideo till låten Brights. Finns att kolla in på YouTube.
Den var jävligt fet.
Ja, riktigt bra gjord.
Jag tror de hade lite tveksamheter här om att köra en performance-video om det var Legio, men det funkar riktigt bra.
Verkligen.
Fick jävligt hårda Harm's Way-vibbar på det faktiskt.
Mm.
Vilket är bra. Så är även att Screw, som vi nämnde i tidigare avsnitt. Vi har ju haft två stycken av tre medlemmar som gäster i det här programmet, Emily och Gabby. Deras demo är uppe på Bandcamp och det ska släppas på fysiskt format på tre olika källor. Amerikansk version på Brain Abuse och en australiensisk version på Rain on the Parade.
Worldwide
plus,
alltså?
Ja, plus DIY-släpp på den europeiska marknaden.
Coolt.
Gör också sitt första gig på Gula Villan 15 september.
Avslutningsvis då. Man kan säga att det har varit fullt ställ från väst i mailkorgen. Det vill säga Norge har kontaktat oss. Vi har alltså norska lyssnare, det är jävligt kul. Men vi har då fått skivor skickade till oss från ett band som heter Mörkt Kapitel. Mörkt Kapitel. Så vi tackar Øystein Nilsen för det. Ska vi ta och recensera dem när de dyker upp?
Yes.
Och sen så mejlade en Kjell-Arne Sandvik oss. Han skriver så här: hej, jag började lyssna på podcasten och tänkte jag skulle tipsa er om det norska bandet från Trondheim, Brutal. Fan, jag visste att det skulle. Okej, nytt försök då.
Säg bara vad bandet
så,
heter.
Så kul är det inte. Kjell-Arne Sandvik mejlade och han skriver så här: hej, jag har börjat lyssna på podcasten och tänkte jag skulle tipsa er om det norska bandet från Trondheim, Brutal Kuk. De har på sin senaste skiva gjort en cover av svensk punks stolthet Asta Kask. Jag skickar med låten på MP3. Skickar också med lite information om skivan. Den släpps på Crispin Glover Records / Torgeir, som väl jag antar är något norskt bolag. Och han tipsar om nopunkshc.blogspot.no om man vill ha mer information. Men vi tänkte att vi skulle blasta den här Asta Kask-covern från Brutal Kuk för att
fan vad det var, måste vara ett sånt jävla provocerande namn i Norge.
Ja, verkligen.
Nej, det är Brutal Kuk från Oslo.
Ja.
Men det är ju inte första. Det finns ju det här tyska Asta Kask-coverbandet Rasta Knask också.
Ja, just det, just det.
Fan, finns det inte ett japanskt också?
Japanskt också.
Ja,
ja, fan. Törbodars Revenge. Det här måste vi lyssna på. Ja, vi rullar.
Vi rullar.
Tack för det, Brutal Kuk.
Vi glömde säga vad låten hette, men
de får aldrig med, var det väl?
Ja, exakt, exakt.
Avsnitt 66, huvudtema ökända, ökända tyska Lost and Found Records. Ett, alltså för oss som kom in på hardcore innan internet, livsviktigt bolag skulle jag vilja säga. La upp på Instagram en liten kärlekshatförklaring till plattan Hold Your Ground som jag köpte jävligt tidigt när jag kanske var 15 år och kände till knappt en handfull band av de 35 typ på den. Och hur jag senare fan vart kär i alla banden och köpte skivor med dem, först CD, så sen på senare år också har jagat ner vinylvarianterna. Men Lost and Found har ju de måste ju ha den bästa jävla backkatalogen någonsin. De har gjorde 400 releaser på 15 år.
Men började 88 så, eller det var först där?
Ja, och la ner 2001. Men bara för att de som eventuellt inte vet det, så tänkte vi försöka dra en liten snabb rabbling av saker som Lost and Found gett ut. Youth of Today, Judge, Wide Awake, Project X, Sick of It All, Integrity, Warzone, Unity, Uniform Choice, Ignite, Slapshot, 108, Battery, Inside Out, Killing Time, Mind Threat, Confront, Breakdown, Crown Thorns, One Left Crew, Ringworm, Demise, Turning Point, Instead, Abused, Urban Waste.
Ooh.
Ja, det är typ allt jag kunde komma på, förutom Gorilla Biscuits typ.
Ja, exakt.
Ja, hade det varit legit så hade det varit det sjukaste bolaget någonsin.
Ja, för mycket har ju kommit fram så här i efterhand att det här var nog ganska mycket fishy. Det finns ju mycket anklagelser om bootlegs och rip-offs.
Redan från början, eller?
Nej, jag vet inte. Alltså, jag har varit lite besviken när jag försökte researcha det här ämnet, för att det är så pass lite som man gick att hitta.
Mm.
Bolaget verkar alltid vara lite hemlighetsfullt.
Super, man trodde det skulle finnas hur mycket som helst.
För det finns liksom ingen officiell biografi som alla bolag med självaktning borde skriva någon liten sida liksom om sig själva och lite tankar. Och så här. Jag läste någonstans att Lost and Found aldrig satt upp ett merchbord på en spelning. Grundaren Bernt, han har aldrig, vad jag kan hitta, gjort några intervjuer heller. Och som du sa, David, att typ tyska företags, alltså uppgifter om företag är inte lika lätt tillgängliga som i Sverige, så att det är svårt att se.
Ja, det hade varit sjukt kul att se omsättning.
För alltså Lost and Found hade när de var i sin peak, så hade de en egen studio, egna fabriker som pressade vinyler och CD-skivor och merch. Och Lost and Found var ju på, alltså förutom skivbolag, så var ju det en mail order som hade en 300 plus sidekatalog som skickades ut till 10,000-tals adressater. Så de måste ju ha sålt så in i helvete med grejer.
Fick ni en sån katalog på Burning, eller?
Nej, jag har någon fan, jag tror inte jag har haft någon Lost and Found katalog. Jag tror jag har mest gått ut i Tyskland. Men liksom med 80 miljoner invånare och liksom så svältfödda europeer som, alltså, som inte kunde få tag på amerikansk punk typ. Så då, och att de gjorde allting in-house. Liksom, de betalade ingenting för låtarna, den billigaste möjliga produktionen, och sen bara bomba ut liksom. Så de måste ha omsatt så extremt mycket pengar. Bolaget kommer från Wedemark, som ligger nära Hannover i norra Tyskland. Och det började tydligen som en distro av två riktiga skivnördar, Bernt Gantz och en person till som jag inte lyckas hitta namnet på. Och jag har ju faktiskt bytt skivor med Bernt en gång. Så jag köpte plattor från Lost and Founds på eBay för inte så länge sedan. Och med i paketet så kom en lista på bara, det här är Bernts önskelista. Och då var det liksom listat så här, typ svensk punk, italiensk, norsk, polsk, och så var det liksom så här 30 titlar typ från varje land.
Var det super rare grejer eller?
Ja, det var inget jag hört talas om. Och så bara, om någon har någon av de här releaserna, hör av er direkt. Det var liksom som Coldest Life 7, eller CD, när man tar upp CD och bara, hör av er dygnet runt om ni ser den här mannen.
Men om man säger så här då, om det nu var Bernt som startade bolaget 88 och de lade ner 2001, och du pratar med honom 2017.
Ja, men alltså Lost and Found fanns kvar som mailorder ända tills 2006.
Ah, okej.
Okay. Nej, 2016. De lade ner förra året. Okay. Men som skivbolag så slutar de ge ut plattor.
Men ändå, han måste ju vara ganska gammal nu och ändå håller på och tradar.
Ja, han måste ju vara i 60-årsåldern.
Men jävligt anonym. Det gick ju inte att hitta en bild på honom.
Nej. Nej, sjukt anonym, men att det verkar vara en skivsamlare, alltså som sagt, en till dags datum och förmodligen en av de bästa privata samlingarna i världen.
Man undrar också, hur pass lätt googlade är man om man var 45 när internet stod igenom? Liksom?
Fan, alla har ju Facebook, tycker man.
Ja, jag tror inte jag skulle få någon bild om jag googlade min morsa till exempel, thank god. Men...
Men hon är inte liksom,
nej, samtidigt,
offentlig person. Nej. Också. För, intressant i alla fall. Och det här gjorde väl att det här liksom verkligen skivintresset gjorde ju att de hade tillgång till mycket obskyra plattor och demos och sånt där som inte fanns att få tag på.
Men jag undrar om det började, du vet, som en så här ädel tanke att det här är ändå sättet att någon kan få lyssna på det, eller om det började för nu jävla ska jag tjäna pengar.
Ja, det vet man ju inte.
Förlåt, vi håller på att avbryta det här hela tiden.
Nej, men alltså, det här är bara en diskussion. För jag har inte så mycket liksom konkret fakta, utan allting är ju lite av en myt. Liksom.
Men jag tänker så här då. Märks det på... För, ja, i och för sig, vi kan komma till det senare. Kör på.
Och ett annat tecken på att det fanns ett extremt djupt kunnande om punk och punkplattor är att det finns, om ni känner till den här Flex diskografi som är i bokform, det har sett ut som ett Discogs fast i bokform. Där har ju Bernt varit med och skrivit, och den senaste utgåvan som jag tror är volym 6, den är på 1500 sidor.
Helt sjukt.
Bara listat liksom med pressningsinformation.
Man tycker om man är en sån jävla skivnörd att då borde man ju ge, om man själv släpper grejer, ge dem lite kärlek i alla fall.
Ja.
Alltså, det mesta av låten fanns ju fan bedrövligt ut.
Ja, alltså, ja.
Och som du sa, billigaste skiten som går att hitta.
Ja, fast alltså, det, från början då, när Lost and Found gick från distro till att börja släppa plattor. Det första tre släppen är ju ganska, alltså, ganska feta band liksom att gå på. Det var ju inga lokala förmågor, utan det var ju Government Issue, Minor Threat och Septic Death. Tre sjuor, jag är fan osäker på vad det är för, alltså Minor Threat är live at Buff Hall, men man kan ju anta att det är några, alltså, risigare inspelningar liksom. Att de senare efter de här gick in på lite mer obskyra grejer, för jag vet inte, alltså, Ian hade ju Discord och var liksom verkligen inne i smeten. Pussed, Brian Schroeder, han skrev för Thrasher Magazine, han, alltså, han hade ju superkoll på scenen. Och likadant han, Stab var ju också scenpersonlighet liksom. Och att de kanske fick lite hit på sig redan från början, utan gick över till att bootlägga, alltså sån här Killed by Death, alltså guldkornen bland skivor som ingen jävel känner till. Och genom att hålla sig i de badvattnen så kunde man ju ge ut skivor med band som har lagt ner för, alltså, för nästan 10 år sedan. Folk som kanske inte ens är inne på punk nu liksom, de spelade in en svinbra sjua när de var kids, och sen så började de jobba på bank liksom. Och många av de här släppen var det ju ingen som visste om i USA förrän de med band som turnerade kom till Europa och hittade sin egen CD.
Ja,
liksom.
Okay.
Ja, men det förklarar lite till den frågan som jag hade tänkt att ställa förut. Liksom, att ni har ju gett ut vinyl, jag har tryckt vinyl. Ni vet ju lika väl som jag att man inte kan ta MP3-er från Pirate Bay och slänga på en vinyl. Utan det krävs ju att det är liksom lite högre kvalitet. Det är liksom WAV-filer eller ja, sådär liksom. Och det är ingenting man får genom att rippa en importerad Judge-platta själv. Liksom. Och hur lyckades han då göra det?
I
början.
Det vet jag faktiskt inte.
För då måste det ju ändå, jag tycker ändå att det borde ha funnits någon kontakt emellan bolaget och artisten. Om det nu inte var något annat sätt man kopierar skivor på. Men tror å andra sidan, jag tänker också, märktes det på de här, så här det här är helt uppenbart en jävla bootleg liksom. Märks det på kvaliteten på ljudet om man jämför med originalet?
Bra fråga. Alltså jag skulle inte säga det. Dels så har jag ett jävligt risigt musiköra. Och sen när man lyssnar på Lost and Found-varianterna, det var ju då första gången man hörde låtarna. Så då har man liksom ingenting att relatera till. Sen när man kanske köpte den riktiga versionen, så har man ju bara lyssnat på den sen dess. Jag har faktiskt inte jämfört.
Men det var aldrig
inte som man tänkt på att det
var. Nej,
dåligt.
Det skulle jag inte säga.
Men det var ju, så, eftersom det var innan internet, jag fattade aldrig att det var någon bootleg-företag. Man tänkte ju, ja, det är rimligt.
Tråkigt då om de själva har, för det kan jag tänka mig från artistens perspektiv också, och deras bolag till exempel då, att om bootleggen ges ut med en annan ljudkvalitet och man liksom, ja, du köper den, du vet inget, du vet inte bättre, du lyssnar på det, får en upplevelse av soundet, ja, och sen så hör du originalet och sen låter det helt annorlunda, eller ja.
Ja, nej, men framförallt så, alltså, det som är det absolut lättaste att märka är ju att det visuella.
Mm-hmm.
För i de allra flesta fallen så gjorde ju, alltså släppen var ju i de flesta fallen inte nytt material, utan det var ju outgivet eller bara liksom compilations från andra plattor. Men det var ju också att de gjorde egna omslag som ser för jävligt.
Ja, alltså. Ge mig lite exempel då, alltså hur skiljer sig de mot,
ja, men alltså,
tänk Tyskland.
Ja, men för det verkar hänt någonting. För fram till issue, eller liksom katalog nummer 25, så såg de ändå helt okej ut, alltså. Men det liksom, det som var,
sen kom Photoshop till Tyskland och då,
ja, det. Fan, för det är ju den här United Mutations band som är mest kända för att ha släppt på Discord, och det är lite så här fastcore med en jävligt japansk sång. Jag gjorde ett litet album här på snygga Lost and Found Artworks. Och den sjuan är då, det var ett gröngult close-up, typ ett snigelöga eller någonting. Och sen har ju den också då fått en tysk titel. Så den heter ju Gatterdammung.
Som betyder vad då?
Goddamn, antar jag.
Ah.
Kanske den fulaste skiva jag äger är fan Sicko Fetals Live Picture Disc.
Ah, det är,
jag slänger ut den snart.
Ja, men jag har också tänkt på det, för att det här sabbar så jävla mycket. Om man nu skulle vilja ha alla Sicko Roll-plattor, det är jävligt störigt att inte, du vet, ska man antingen besudla sitt hem med en skiva som är så jävla ful, och hur fan man kan bara, alltså Lost and Found var ju helt jävla fanatiska picture discs.
Ja, det är sämsta formatet. Men man står ju och bläddrar hemma, och sen när man kommer till den här bara, fy fan. men jag, på tal om att signa band, så jag läste en intervju med Bruisers, de har ju släppt en skiva där.
Ja.
Han sa att de hade ringt honom bara, de hade släppt den i 200x hemma, ja, själva. Så hade de bara ringt, vi vill släppa den i Tyskland, ni får $100. Och han hade bara, ja, absolut, skicka pengarna. Och sen när han kom dit hade det visat sig att de hade sålt 10 000 extra den där jäveln.
Åh, jävlar.
Och då hade de börjat tjafsa om pengar, berättade han i intervjun. Och när de inte fick pengar, då hade de gått till hans skivbutik och stoppat på sig så mycket de kunde och gått därifrån.
Ja, fan.
Men tror ni inte att det gick till lite så? De ringde och bara, vi vill släppa det här i Europa, vi skickar lite pengar.
Jo, alltså,
och att de i USA inte fattade vilken omfattning det var.
Nej, exakt. För alltså, jag läste någon som skrev, och det lät verkligen rimligt, att folk som säger att de, alltså, inte haft någonting med Lost and Found att göra, att det kanske inte riktigt är 100% sant. Att de har fått dåliga deals, och framförallt att de inte visste var att de sålde sig för billigt.
Nej, exakt. Eller för, vilken om,
nej,
att de skulle pressa upp 10 000 ex av det där.
Nej, precis. Nej, för många av de här plattorna är ju alltså det som gjordes av de tidiga grejerna var ju sånt som såldes i par hundra ex av bandet själva till sina polare. Och att det skulle få den här magnituden 5, 8, 10 år senare, det tror jag inte de riktigt fatta. Och alltså, säga vad man vill, men Lost and Found var ju jävligt duktiga på att marknadsföra sig och sälja prylarna.
Mm.
Och liksom, om du kan skicka ut en postorderkatalog till 30, 40, 50 000 pers, så kommer du kunna sälja vad fan som helst, mer än om du ska göra det själv. Så någon typ av sanning finns det nog i att det inte helt taget i luften. Sen är det också liksom, ja, band, kanske någon i bandet har sålt,
ja,
mastertapen för 100 Deutschmarks utan att säga det till någon annan, och så vidare.
Ja, intressant.
Men någonstans runt nummer 50 så börjar Lost and Found även ge ut plattor med nya band. Och vad jag hittade, det första, det är Detroit-bandet Pitbull som släppte en CD. Och vid det här laget så hade Lost and Found gått över till, ja, mer och mer köra CDs. Och det var ju det som var deras grej. Alltså, de gjorde lite, lite sjuor och så här i början, men sen var det ju liksom ett CD ett CD-bolag liksom. Alltid med enkel sida i bokletten, risigt omslag. Men det var ju också saker som man inte hade någon möjlighet liksom att få tag på annars. Det släppte ju till exempel liksom, det var ju första gången jag hörde Judge, det var ju Chunking, Lost and Found versionen.
Och så jävla ful.
Jag tycker dock det, att det omslaget är cleant.
Nej, va?
Ja.
Det ser helt konstigt ut med den där texten.
Ja, nej, men jag det är ett av de omslagen jag backar faktiskt. Men där säger också en så här, att Lost and Found alltid in och petar. För där har de ju ändrat tracklisten.
Ändrat ordning på låtarna,
ja. Ja. Och jag vet inte, alltså...
I'm gonna fix this.
Ja, men precis. Liksom, nu ska jag... Ja. För det är ju bara... Det är bara störigt.
Men de, som du sa, måste, om de inte betalar band för inspelningarna, bara tryck... CD kostar ju ändå en hundring eller något. Kan inte kosta någonting att göra dem.
Nej, speciellt inte som att de verkar ha haft hela produktionen i sina händer. Och sen nu när de signade nya band också, så var det många band som hade dealen att vi betalar för studion, som är deras studio. Så sitter det någon jävla apa och bara trycker på rec liksom. Och sen så var det man fick. Och sen kunde Lost and Found sälja multi liksom. Och vi hade ju fråga efter folk som hade bra stories. Det kom väl inte in sådär jättemånga, men det var ju några roliga grejer i alla fall. Det fanns en artikel i en större tysk tidning, jag vet inte riktigt vilken det var, men där Avestas bästa krustband Uncurved, när de hade signat på Lost and Found. Och anledningen till det var ju att de hade sålt 300 000 av sin demo.
Va? I Tyskland?
Ja, eller hemma i Avesta. Jag vet, det kan ha varit en liten saltning där, tror jag. Sen också kul att de hade sticker på vissa skivor och en liten varningsflagga i katalogen att man inte kunde spela CD-skivor på grammofonen. Sen också roligt format som Lost and Found hade på klassiska Wide Awake 7-an när man gjorde den på en 3-tums CD.
Vad fan? Vad passar det till?
Ja, det är alltså riktigt jävla liten CD. Men jag tycker jag har den. Jag tycker den är charm.
Men vad har vi för svensk representation mer då på Lost and Found?
Det är ju Crude SS har släppt en någon typ av diskografi. Sen tror jag fan inte det är så mycket mer.
Okej.
Okay. Det är mycket tyska och holländska band och sådär. Men jag tror det kan vara några mer råpunkband kanske.
Men då får man anta att Lost and Found hade sin absoluta storhetstid i mitten, slutet av 90-talet, eller?
Ja, men absolut mitten på 90-talet. Alltså, jag antar att det var en likadan hardcore-våg i Europa som det var i Sverige på den tiden. Fick även kommentar från en kille som har lirat i bandet Krivitz, ett holländskt band som låter lite Orange County. Som var riktigt signade på Lost and Found och att de fick en fair deal, att de hade det bra där. Men det kan man ju också säga om man ska prata om saker som var bra med Lost and Found. Ja, då att de släppte saker som inte gick att få tag på.
Och det var ju billigt.
Ja, men absolut. Ja,
nej,
men
billigt.
Det var ju viktigt liksom när man var ett fattigt kid. Kan man få, alltså, jag kommer ihåg att det fanns mycket Lost and Found. Kan man köpa för 79 spänn kanske. Medan en dyr platta kostar 119 eller något sånt där. Andra bra grejer med Lost and Found. Och det var ju lite som när Krivitz-killen var inne på. Att de gjorde ganska mycket för de europeiska banden som låg på Lost and Found. Till exempel så satte de ihop dem med... på massa skumma splittar. Som vi nämnde, Rikers hade en split dubbel 12 picture disc live.
De har även gjort en 7 upp, tror jag. För den har jag.
Det var som fan. Ja. Och Killing Time har ju en med, vad heter de? Profound Effect. De är i och för sig inte de är inte europeiska. Men Brightside fick ju splitta med Unbroken. Och Gigantor har gjort split med både Dumbalo och Youth Brigade. Och även tyska Boiling Point som splittar med Ringworm. Och säkert massor där till. Så det kan ju ha varit skaplig fjäder i hatten för något random band från Tyskland och helt plötsligt splitta med Sikoro. Liksom.
Känner vi någon som gillar Rikers eller?
Ja, det är väl en person i dagsläget. Kanske ska jag spela en Rikers-låt? Nej, så kul ska vi inte ha. Men alla band var ju inte nöjda med att ligga på Lost and Found. Så vi har ju försökt luska lite i det här. Och det gick ju lite segare än vad jag trodde. Jag trodde...
Ja, man trodde att hela internet skulle svämma över av historier om det här.
Ja, och jag kommer nu. Jag har hört flera stycken, men jag kan liksom inte hitta så mycket. Men ett av de banden som har varit mest anti Lost and Found och Ignite.
Yes. Och trummisen Casey Jones hade ju skrivit någon, vad säger man, artikel om det.
Ja, men var det som var ett, som var...
Jag fick för mig att man fick med den i någon Ignite-skivor.
Ja, det kan nog stämma. Och det här finns, den fanns i alla fall återpostad på Stuck in the Past bloggen. Case Jones versus Lost and Found. Och då säger han bara, Lost and Found var schysst i början. Ingen annan ville ge ut skivan, så vi var liksom på. Och det börjar med att de börjar...
Förlåt, vilken skiva är vi snackar om här? I Ignite-diskon alltså.
In My Time, tror jag.
Ja, fast den kom ju fan ut på Conversion. Jag tänker att det var tidigare. För Ignite har släppt en hel räcka. Inte Pestamins. Först så gjorde de ju Scarred for Life. Som bara kom ut på Lost and Found, som innehåller demosarna där de två första sångarna, Joe Nelson och Randy Johnson, sjunger. Tre av de låtarna är ju släppta på en sjua, de andra tror jag inte finns någonstans.
Kan vara så att den texten om Lost and Found kom med i In My Time däremot?
Ja, så kan det vara. För den är ju annars släppt på förnämliga Conversion Records. Men att Lost and Found började knossla lite upp, skulle göra egna omslag. Och att saker och ting som Ignite hade skickat in, alltså trycksaker som turné-merch och sånt här, hade de ju bara skitit i liksom. Och sen så marknadsförde de Ignite stenhårt som ett straight edge-band, trots att de inte var det. Många i bandet var ju levde ju efter de principerna, men var inte kanske uttalat straight edge, och som ja, vissa både rökte och drack bärs liksom. Och trots att Ignite försökte påtala det här, så bara, nej men det är liksom det, de sket i det, för att det var ett så bra säljargument i katalogen. Och sen så...
Men egentligen handlar det bara om pengar. Det var väl det man underförstått.
Ja,
de hade fått för lite pengar.
Ja, för de verkar ha haft en jävligt risig deal. För att de fick 300 x av In My Time, som de måste ha kommit ut på Lost and Found på CD, för istället för royalties för både den plattan och Scar for Life. Och jag antar att Ignite var under någon sorts kontrakt, för att de skulle ju sedan göra nästa platta som hette Family i Tyskland, men som egentligen var en omarbetning av Call of My Brothers. Och det har varit en liten utpressningssituation, att Ignite ville inte göra den. Men då hade de Lost and Found sagt att om ni inte går med på den här dealen, så då kommer vi göra allt i vår makt, vad det nu innebär, för att sätta Fun Records i konkurs. Och Fun Records var ett annat tyst bolag som var bra polare med Ignite.
Låter lite douchebaggigt.
Ja, och även att Lost and Found hade gått in över huvudena på Ignite och ändrat i både mixning och med tracklist och sådana grejer.
Det är ju det sjukaste jag hört.
Utan att säga någonting till bandet.
Fy fan, vilken jävla surprise när man hör den då. Det här var inte det vi godkände.
Nej, det är ju också så jävla onödigt beteende, ja. Om man inte tycker att man själv är gud.
Exakt, jag menar, visst att man har en en Heil Hitler AD som sitter och säger att nej, men det här bolaget, du ska vara min grafiska profil och liksom. Men när det handlar om själva konsten, ja, så alltså i form av artistens verk.
Ja. Ja, men det är bara att ändra ordning på låtar på en skiva är ju ett, ja, skumt.
Sen har det ju stått ganska mycket om när Dan Mahoney då, från främst från No For An Answer, men de släppte ju Carrie Nation på Lost and Found. Och hur han hade haft en jävligt omfattande utläggning om hans förehavande med Lost and Found. Och det här fanns postat på Livewire-forumet. Men dock är det forumet nedstängt, så det gick inte att läsa. Sen stod det även att Strain, kanadensiska hardcorebandet, har släppt en platta som heter Bomb Vedermark. Och det var tidigt material och deras första sjua på en CD. Och Vedermark är ju då staden där Lost and Found kommer ifrån. Och det här hade att göra med att Lost and Found hade botläggat en platta med dem. Det finns även en psykovrol-intervju i Hardware-fanzine där de sa att de, när de var i Tyskland, hade de varit och konfronterat
Bernt
och övriga. Men det stod inga liksom ytterligare detaljer.
Drar ändå ner betyget lite på en psykovrol-konfrontation om det nu är så att Bernt fortfarande är alive and well.
Ja. Står det även att när Integrity turnerade i Europa så hade de varit ute och letat efter Bernt. Och vi pratade om, de släppte en platta med gammalt material på Lost and Found som vi kom fram till hette Hooked Breath Stole Lung Cunt.
Sjukt udda namn.
I ett ord. Och det fanns även alltså kampanjer från hardcore-scenen. Jag kommer ihåg att man såg så här klistermärken, det var en så här kista, så stod det Hardcore 94 Killed by Lost and Found. Och det fanns även en någon underground, eller liksom en gräsrotsrevolt mot Lost and Found och MAD till bokningsbolaget. Man kunde liksom inte hitta liksom de det är väl tryckt i några gamla bortglömda fanzines liksom.
Alltså det känns ju också så här, det var ändå en ganska stor eller jag kan tänka mig att det var ändå en ganska stor apparat Lost and Found när det var som störst. Men det måste ju ändå varit så att Bernt och hans kompanjon styrde det med någon form av järnhand, med tanke på att vi inte har hört något enda myteri eller någon så här intervju med någon som pratade om hur greedy han var liksom på den tiden och så vidare.
Nej, men jag tror alltså att det här utspelar sig ju pre-internet och USA låg ju alltså längre bort på den tiden. De är ju ganska introverta liksom och ser ju inte så mycket till. Jag tror inte de är så observanta på vad som händer i Europa.
Fan, tänk om det skulle visa sig att Bernt inte ens finns.
Då säljer vi det här manuset till Hollywood stat alltså.
Och jag har ju snackat mycket om skivor nu, men alltså den stora kassakon var ju merchen. Jag kollade en gammal Lost and Found CD och såg en liten insert bara vilka band som fanns i merchkatalogen då, som var alltså 300 sidor är ingen överdrift. Och det var ju liksom alla de här banden plus allt du kan tänka dig. Så Dead Kennedys, Pistols, GBH, Exploited. Så att alltså, de måste ju ha sålt så sinnessjukt mycket.
Jag tror också att Tyskland var jävligt censurerat på den tiden. Det är det väl fortfarande lite. De får ju knappt spela GTA där.
Nej, men exakt. De har ju fortfarande bannar vissa grejer från att säljas där.
Ja,
vissa filmer från att visas.
Och det leder lite in till fortsättningen på Lost and Found. Efter 2001 gjorde de sin sista release, vad kan du säga. Och det var ju då en typ The Lost and Found Years samling med Ignite av alla band. Kanske det bandet som har varit mest högljudda kritiker av Lost and Found. Det är sånt jävla såhär, du vet, ett sista fuck you till Ignite.
Men det kanske är ett tecken på vad som har sålt bäst också.
Det har nog sålt, Ignite har ju alltid varit väldigt
kompatibla med alla typer av musikscener.
Ja, men alltså att de har varit väldigt stora och väldigt förtjusta i Europa.
Mm.
Och tillbaka liksom. Mm-hmm. De har varit uppskattade i Europa. Så det har nog sålt jävligt bra. Men att, ja.
Nej, kör.
För under liksom i inläggsbladet i det enkelsidiga så stod det alltid längst ner så här, Lost and Found, hardcore punk metal och kanske alt rock. Men liksom ju senare release det blev så lades det alltid till grejer. Så sen var det hiphop och på slutet var det så här hardcore, drum and bass, darkwave, hiphop, techno. Så det var liksom mer och mer grejer som lades på.
De hade även en sublabel som bootlegga hiphop vinyl, tror jag.
Ja, men
som heter Check Your Head.
Ja, men det är också så här, bara, nu har vi mjölkat ut den här scenen. Vad tar vi nu? Jo, nu ska vi göra alla gamla klassiska hiphop 12-er. Ska vi göra dem på en tysk jävla bootleg liksom. Smått genialt.
Ja, man undrar ju hur han har klarat sig igenom allt det här rent liksom juridiskt också.
Jaha.
Alltså att det inte har kommit en stämningsansökan liksom.
Ja, när får man hört från att de jobbar ganska mycket med liksom den här lite DIY-etosen som kanske mindre bolag har, att det är liksom ett handskak och sen är det bra med det.
Ja.
Att det var dåligt med skrivna kontrakt.
Det var, allt var en del av strategin kanske.
Ja, säkert.
Men vi börjar närma oss 2001 där då, där de la ner. Vad var anledningen då att de la ner?
Internet.
Det var så?
Nej, jag vet inte. Men jo, det var det kommer fram.
Ja.
Och du kan få tag i grejer.
Ja, men det var ju skivbolagsdöden. Det var ju därför, ja. Burning Heart gick från 13 anställda till Zip Zero. Det var ju... Om Hardcore 94 dödades av Lost and Found så dödades ju... Lost and Found 2001 av internet liksom.
Mm.
Men de tutade ju på med mail order katalogen och det blev ju mer och mer Kiviks marknad.
Men sålde de inte, du vet, vanliga kläder också?
Ja.
Inte bara bandmerch.
Nej, men precis, och det var ju någon som skrev där bara, men Lost and Found har alltid stayed true till hardcore. Bara på slutet var det hardcore porn.
Ja, men ja, det läste jag också, att de hade någon porr distro.
Lite som Raised Fist då kanske.
Ja, typ.
obs, bara ett rykte. Nej, men precis.
Ingen rök utan eld.
Som du sa också, att Tyskland hade jävligt... de var mycket censur, att det var ganska svårt att få tag på grejer. Typ skräckfilmer och sånt var ju också någonting som de sålde på Lost and Found. Alla så här freak-prylar. Men sen blev det mer och mer Bob Marley-flaggor och bongar och såna här liksom, riktigt risiga grejer. Till slut var det bara det kvar liksom. Och de var ju även agent i Tyskland för en massa klädesmärken.
Ja, okej.
Okay. Och nu på senare tid har de väl, han har väl sålt ganska mycket på eBay.
Ja, alltså det enda som...
Där har han kommit på något nytt knep att hassla folk på pengar. Testpressar.
Ja, fy fan. Jag är så jävla förbannad på det där. Alltså.
Om man kollar på Discogs, då ser man alltid, du vet, det står så här, Ignite Testpress. Det finns ju 10x, men det är 30 som har den.
Ja, ja precis. Det går ju att kolla på Popsyke också. Alltså, det finns mer än alltså, det finns på vissa typ de Ignite Testpressarna som säljs dagligen på eBay från Lost and Found. Är sålda typ 30 gånger det sista halvåret. Och ändå så står det fortfarande bara typ exklusiv testpress 1 av 10.
Ja, det är sjukt.
Men har ni själva blivit hasslade av?
Ja, alltså, jag tror jag har nämnt det här i avsnittet också. Och när jag började beställa grejer eller köpa på eBay, då var det när de la upp testpressen här första gången.
Ah.
Och då alltså, fan, det var ju Warzone-testpressar och köpte ett par Ignite och sådär. Och då var man ju verkligen så här, vad fan, ja, bootleg, men vad fan, testpress. Och det är ju som klassiska band om man är dum i huvudet.
Ja, det är verkligen det.
Så då var man ju tvungen att hugga liksom. Och då var då jag fick det här trade-listan. Önskelistan från Tyskland och bytte First Degree Murder 7 mot första Supertouch 7.
Men alltså just testpressar är intressant, för om man gör en vinylorder på 250x till exempel,
ja,
då brukar det vara 5 testpressar med kanske.
Ja,
innan. Du får ju välja hur många du vill ha.
Jo, exakt.
Men det finns ingen anledning egentligen. Om man inte har det för att sälja dyrt, så det är ju liksom en till varje bandet och en till bolaget.
Ja, det var det jag skulle komma till.
Men egentligen är det ju för att höra så det låter bra.
Så att det låter bra, ja.
Ja, men så att alla kan få varsitt XM i brevlådan.
Ja.
Men det var så...
Men jag menar, det måste ju vara höjden av dumhet och botlägga testpressar, tycker jag, som utomstående.
Nej, men alltså, han har ju säkert inte, det är ju inte testpressar. Han har ju bara slängt omslagen nightskivor och satt på en ny label.
Ja, jag tror det är en liten konspirationsteori från min sida, men...
Det är klart han har gjort så.
Jag tror också det. Speciellt om det nu är sant att de sitter på en vinylfabrik. Att de har kört en liten run vita labels 100x av alla sina mest klassiska.
Mm.
Och nu säljer de en och en som testpressar.
Mm.
Till idioter. För alltså... Även fast folk är sjukt skeptiska, så liksom folk är kompletister och liksom de är inte dyra.
Nej.
När jag köpte dem då kostade de 700 spänn styck kanske. Sen har de ju sakta gått ner ju mer som säljs liksom. Så nu är de nere på
noll.
De är nere på noll helt enkelt.
Hur var det med merchen då? Som de hade de kläderi fabrik? Eller
ja,
kläderik?
Det är helt övertygad av att de hade eget tryckeri och att de gjorde egna designer.
Mm.
Så det, jag har dålig koll, jag är ingen merch-samlare, jag har liksom ingen koll, men jag kan tänka mig att det finns jävligt mycket roliga,
ja, men det var det jag tänkte
risiga t-shirt-tryck där ute.
Fråga, för man har ju gått på jävligt mycket spelningar och sett jävligt mycket olika varianter av bands merch.
Ja.
Men jag tänkte om det var någon så här specifik som har slagit som inte är officiellt approved liksom.
Ja, fan, det där måste vi gräva i alltså. Jag ska fan ta och ropa hem en gammal eBay eller en gammal Lost and Found katalog på eBay och kolla på t-shirt-tricken. Så hysteriskt roligt. men någonting som de har gjort också när de hade den goda smaken att inte göra egna omslag, så har de faktiskt fått till det då och då. Genom att bara ändra färgerna på redan befintliga omslag. Antingen kan det vara att de inte hade liksom smykkoderna och bara höfta lite. Vilket som gör alltså för en samlare, jag tycker det är jävligt nice när det är liksom rätt omslag fast bara en liten twist.
Mm.
Så brukar det fan vara, jag tänker de där vad heter de här, Alternative Rock Productions, tyska bolaget som har släppt till exempel Necros och Misfits och sånt. När det är rätt omslag fast med en annan färg. Jättenice.
Då går du igång.
Ja, för de har ganska en del grejer.
Men vissa har de ändrat helt. Som side by side.
Ja, men exakt. Ja, men de
där
har bytt färger.
Inte nyanser.
Nej,
det är
exakt.
Andra färger.
Nej, i det fallet så ser det ju för jävligt ut. Alltså, där har de ju verkligen...
Men vad är snyggaste respektive fulaste då?
Ja, jag ska bara... Alltså, side by side är ju klassisk sjua. Svart med de vita siluetterna.
Mm.
Som är rip-off från ett LL Cool J-omslag från början. Men här har de ju då gjort en picture disc som är blå med gubbarna i gult. Kan vara en liten homage till Sverige när de ville signa Uncurbed. Fjäska lite. Men det finns en den här upfront LP:n där de bara ändrat en färg som är jävligt. Sen har de gjort en tidig Septic Death 12 eller LP som heter Gore Story. Det är också jävligt. Alltså den är... Ah, den pussad skalle och sen så är det liksom lite, vad heter såna här neonfärger typ. Ah, den är jävligt clean alltså. Så finns det också en som bara finns på CD, typ en diskografi över New Jersey bandet Release. Där de har typ en alltså man ser att det är samma dude som har gjort omslaget som gjorde originalomslaget fast en helt annan bild med såna här, du vet, hooddemoner.
Ja.
Skitsnyggt.
Coolt. David, har du några favoriter?
Ja, inte mer än nämnda.
Något som provocerar dig då i form av omgörningar?
Ja. Egentligen inte. Eller allt provocerar.
Ja.
Ja, jag tänkte innan vi rundar av så tänkte jag i alla fall nämna lite om de banden som låg på Lost and Found frivilligt. Och eftersom vi är så amerikaniserade så kommer vi bara prata om de amerikanska banden. No offense mot Krivitz och Brightside och de här. Men framförallt då så var det ju 108 och Ignite som vi har jobbat ganska flitigt med i Krishna-avsnittet respektive Orange County-avsnittet. Men två andra band som släppte fler plattor på Lost and Found var ju Battery och Slapshot. Och The Barry kanske heter. Inte batteri, utan det vill säga misshandel.
Battery, ja.
Battery. Ett typ sista av Youth Crew Vågs band från DC som lät helt olika mot de andra DC-banden. De kom ifrån en scen som det var ju den här post-hardcore-grejen med Fugazi och dem. Men Barry börjar ju... Jag har aldrig riktigt varit någon fan av dem, om man ska vara helt ärlig. De släppte ju sin sista platta på Revelation. Och den köpte man ju i samma veva som man köpte alla de andra Revelation-plattorna. Men den har alltid känts jävligt platt för mig. Jag vet inte, för att det är ingenting som sticker ut. Och det var inte förrän jag köpte deras första sjua, bara för att ha... Som jag börjar gilla dem. Är det någon av er som har lyssnat på Barry?
Nej, ingenting faktiskt.
Inte supermycket heller. Inte för att det är dåligt, bara för att det inte har känts. Det finns bättre band.
Ja, det känns fan ganska mediokert. Mm. Men den första sjuan är fan jävligt cool, för den är lite mer alltså, tidig. De här tidiga fröna när Youth Crew blev liksom 90-tals, alltså lite metal hardcore. Typ lite i stil med första Mouthpiece 7:an som också är så här mindre Youth Crew än vad det skulle senast bli. Och Battery släppte tre plattor, varav den första på Lost and Found. Only the Die Hard Remain på en gräslig gul picture disc. Finns även på en proper vinylutgåva i USA på Tidal Records. Jag vet fan, man tänker alltid på Brian, sångaren i Barry som har den här jävla blonda parsen. Jag tycker alltid han har så här, gips på armen också. Och det kan vara en efterhandskonstruktion, men jag fan för mig att han hade det när de spelade på den här Werner-rocken. Han har det i alla fall garanterat på, för de gjorde också en split med Ignite för att säljas på en jävligt lång Europa-turné som Ignite och Battery var ute på. Och övrigt så är ju Kenneth Olden klassisk hardcore-gubbe som har spelat i alla de typ Washington-banden. Han spelade med Barry in a Thousand och även med de Damnation AD som precis släppte en ny platta som jag såg jävligt mycket om. Som jag fattar först i veckan att de har gjort en coverplatta.
På Cure? Ja. Jag lyssnade på den.
Ja. Vad tyckte du?
Inget jag kommer lyssna på igen kanske.
Ja, jag tyckte...
Inte för att det var så bedrövligt dåligt, men...
Mm. Ja,
eller kan han lyssna på det?
Heter den Pornography?
Ja.
För jag var tvungen att lyssna på Cure-plattan först. Jag är inte riktigt klar med den. Men jag tyckte ändå att det var ganska fräscht koncept att köra en hel platta back-to-back. Snarare än att...
välja ut hits att göra det på.
Ja. Och en annan liten kul Barry Lost and Found anekdot var att i kanske förra veckan så låg det uppe då från Lost and Found och sålde de alltså original tapen. Alltså, vad heter det? Nej, reel. Vad fan heter det? Masterbandet på ett analogt inspelningsband sålde Lost and Found på eBay.
Jaha.
Vad gick den för då?
Jag tror att det låg på en tusing typ. Och så såg jag någon som hade lagt upp det på Instagram. Så bara, nu har jag köpt en jävla klenod. Då hade Battery gått in och kommenterat bara, du, den där vill vi ha tillbaka. Och för övrigt så ska ju Barry ersätta H2O på den här kommande legendariska spelningen i Holland, Sound Revolution.
Jaha. Med anledning av vad då?
Ja, vet inte. H2O ska ju lägga ner.
Ja, men det har man ju hört nu sedan vi startar podden.
Ja, typ. Ja, jag vet fan. Jag är inte helt såld. Nej. Men det är okej. De har en del hits, det ska jag säga. Och den titelspåret Only the Die Hards Remain är ju jävligt fett. Och det har ju också namngett Sveriges Courage Crew.
Aha.
Mytomspunnet straight edge gäng som är farliga. Ja, vet fan, jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Det är också han Graham Land lirar ju Battery.
Okay.
Snubben som vi nämner, som vi inte vet vem det är, men som vi nämner i varenda jävla avsnitt, som bor i Malmö har vi ju sagt.
Just det. Ja, kul. Då vet man lite mer om det bolag som kommer.
Som man älskar och hatar.
Ja, definiera 90-talet för många, men ja, exakt. Men som nu har marginaliserats till eBay-trollning, eller ska man säga så?
Ja, supersant.
Ja. Nästa gång då, är det dags att summera festivalsommaren då, eller?
Ja, då ska vi ha svenska småbolag.
Just det.
Och vi har ju bekräftat,
ja,
José Saxlund från Desperate Fight Records.
Abinanda och, ja.
Ja, det kommer bli extremt fett.
Ska vi pick his mind om de svenska småbolagen som vi vill veta mer om. Och ni får jättegärna höra av er om ni har några frågor till José.
Ja.
Både via vår Facebook eller på vår mail. Ja, utöver det, vi tackar för oss och säger ha det bra.
Adios.
Hej.